Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Man kan känna sig belägrad, som att de klättrar på en, på kroppen. Att det hela tiden är någon där och ska hålla på och hacka. Och man vet redan att det är något fel på det den där personen säger, för hon tillhör inte mitt lag. Och då ska jag hitta de felen och sen så presentera dem i så dåliga dagar som möjligt. Mm. Och jag kan inte svara på varför det är så. Jag har svårt att förstå det, för jag förstår inte varför man är skribent och beter sig som om man var politiker.
Det är snart 25 år sedan hon debuterade som författare, och även om hennes krönikor rönt stor uppmärksamhet har hennes krönikor fått det i ännu större utsträckning på senare år. Under 2023 har två stora debatter rasat, och mitt i dem stod skribenten själv, Lena Andersson. Vad det kostar att bli angripen av andra i branschen, när krönikorna står i vägen för böckerna och huruvida hon blir klar med att skriva om kärlek, det avhandlas här inom kort, liksom hennes rykande färska bok Studie i mänskligt beteende. Här i Värvet med Lena Andersson. Du har den i fysisk form.
Ja, ja. Den ser ut så här.
Ja, den är jättefin.
Ja, tack.
Hur anal är du med liksom omslag och korrektur? Och...
Ja, mycket. Men det är, korrekturet blir ju fel ändå. Men,
har du hittat något redan?
Ja, absolut. Eller det är andra som har hittat. Men det blir fel hur man än gör någonstans. Men jag är noga. Och jag har väldigt mycket starka uppfattningar om hur ett omslag ska se ut. Mm. Och hur det inte ska se ut. Mm. Så där är jag väldigt medverkande.
Okej. Okay. Och i det här fallet, är det Hopper själv?
Ja, det är Hopper, och det är jag som har valt bilden. Men det var förläggaren som tyckte vi skulle ha ett konstverk. Det har jag aldrig haft förut. Alltså ett befintligt konstverk.
Mm. Var det krångligt juridiskt?
Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Han är ganska ofta på omslag. Hopper.
Okej. Okay. Mm. Rimligt.
Ja.
Det är min farbrors favoritkonstnär, om du
undrar det. Ja, det är många som...
Som älskar honom.
Ja. Mm. Är din farbror känd?
Är
han konstnär?
I extremt smala kretsar. Nej. Han var affärsjurist, tror jag det heter. Mm. När han fortfarande arbetade. Så var det kanske lite märkligt att jag nämnde honom.
Men han är mycket omtyckt.
Farbror Roland, ja.
Nej, men för Hopper av begripliga skäl.
Ja.
Det är väldigt exakt fint.
Ja, men jag tänker mig också att den linjerar ju väldigt fint med någon slags ödslighet och ensamhet som på något sätt genomsyrar din bok.
Mm, Ja, men också vila. Hon är ju till freds där hon sitter. Även om hon kanske är svartklädd, hon kanske har sorg, jag vet inte. Det är ju inte tanken med boken, men... Hon är ju ganska i vila.
Mm. Ja, just det. Vilket år är den från? Alltså boken är från 2023.
Vad kan det vara? 50-talet? Mm. Jag har faktiskt inte riktigt kollat upp.
Det var jävligt dåligt om det att inte göra det inför det här mötet.
Jag kan lägga till det efteråt.
Ja, vi fixar det i post. Men du, det kanske oartig fråga utifrån, men jag får väl någonstans försöka leda i bevis att jag faktiskt har läst den. Men jag vill ändå börja här. Vad skulle du säga att Studie i mänskligt beteende är för slags bok?
Det är en skönlitterär bok till att börja med. Alltså prosa. Mm. Fiktiv prosa. Om människor som interagerar med varandra. Ständig interaktion är i denna bok. Och vill man komma åt mänskligt liv så måste folk agera med varandra. För att människan är en social varelse. Vi blir dem vi blir. Vi får tillgång till oss själva, till alla våra egenskaper och förmågor i relation till andra. Och det skildras här på något sätt. Det är alltså en skärva av detta förstås bara.
Men varför titeln?
Av många skäl. Själva titeln som sådan, Studie i mänskligt beteende, den är nog ganska direkt inspirerad av Hitchcocks film Studie i brott, som den heter på svenska. Den heter ju Vertigo på engelska, så det är något helt annat. Men jag såg den i vintras när jag höll på att skriva den här och tyckte att Studie i brott, det är en bra titel. Och sen är det, varför tycker jag den är bra då? Jo, därför att det är just en undersökning. Och jag är ju lite intresserad av den här tanken att skönlitteraturen och den gestaltande konsten, alltså de gestaltande konsterna, är en kunskapsform som föregår de vetenskapsgrenar som har tagit över kunskapssökandet av människan, alltså psykologi, sociologi, beteendevetenskap, kriminologi, alla de här samhälls- och humaniora vetenskaperna som har uppdelats på små, små fält så här, avgränsat sig. Men skönlitteraturen och i viss mån filmen, men jag tycker alltid skönlitteratur på något sätt är basen, alltså böckerna är basen i litteraturen. Där kan man skildra människan i sin helhet och göra det egentligen bättre, mer giltigt än vad de här vetenskaperna kommer åt med sina stränga krav på vetenskaplighet som inte riktigt passar där eller hör hemma i studiet av människan. Mm. Det är liksom en konstform på något sätt. Mm. Så det är lite det som jag syftar på också. Det här är, det är egentligen litteraturen som ska ha hand om människostudiet.
Okay.
Mm. Bland andra verksamheter. Men det lämpar sig rätt bra för det.
Det är en ganska stor kostym att fylla när du säger på det sättet.
Jo, en författare gör det ju inte.
Nej.
Men som helhet så är det i hög grad litteraturen och konsten generellt som man går till. Om man vill förstå, tycker jag, snarare än till forskningsrapporter, psykologiska studier. De kan på något sätt bekräfta något vi redan har sett eller anat. Men det är inte de som ser. Mm.
Du, stilleben, vad betyder det?
Dött liv.
Är det det betyder?
Still life, ja, att det är still något liv.
Ja, ah, okej. Okay.
Mm. Stilleben, tror jag det heter.
Ja, det passar inte så himla bra. Nej, men för jag tänkte på det att liksom det som du gör så fint i din bok är ju på något sätt att du skildrar då inom citationstecken det lilla livet.
Ja, ja, okej. Okay. Uppställt som ett stilleben.
Ja, men kanske lite.
Ja, varför inte? Det är inte dött liv, men det behöver inte vara på stilleben heller. Det är bara att det är fruset. Mm. Fruset liv kan vi säga då. Mm. Det, alltså fruset i ett ögonblick. Det är verkligen det lilla livet här. Mm. Det är vardagslivet. De små rörelserna, de små gesterna. Det som aldrig märks, eller det som aldrig får uppmärksamhet utanför sig självt. Det blir inte nyheter, det är inte massmedia, det är inte offentlighet, det är privat. Mm. Det är i det lilla, mellan människor. Och väldigt viktigt för människor. Mm. Det upptar oss hur det här lilla livet ter sig. Det är väldigt, tar mycket tid och energi. Och det är det som är livet på något sätt.
Mm. Upplever den ju, fast jag vet att jag kanske kommer provocera dig nu, men jag tänker ju den som en serie noveller som hänger ihop. Men den är inte det.
Det kan man säga om man vill. Alltså jag har inget emot det. Det är ju korta berättelser. Ja. Jag bara tänker att kanske novellen har mer krav på sig att ha en sammanhängande på något sätt. Att ha, det är vissa kriterier kanske som ska uppfyllas här. De avslutas lite abrupt ibland. Jag gör det jag ska och sen går jag vidare på något sätt. Mm. Så att jag kallar dem inte det, men det går utmärkt. Mm. Som en beskrivning av vad konsumentupplysning.
Ja. Ja. Jag tycker det är väldigt elegant, för det är liksom som ett slags stafettpinne, lite som Robert Altmans short story, som jag kommer ihåg den rätt.
Shortcuts,
förlåt.
Ja, just det. Mm. Just det, jo, att en person är bifigur i en och huvudperson i en annan till exempel. Mm. Ja, det var inte planerat faktiskt när jag började alls. Eller det var väldigt lite som var planerat, ingenting. Jag skriver ganska intuitivt. Men när det växte fram då, de här berättelserna växte fram allt eftersom under arbetets gång, så blev jag förtjust i den tanken att placera folk i olika berättelser. För Det belyser, tycker jag, också människans tillstånd. Att vi är huvudperson i ett sammanhang och biperson i ett annat. Att vi har, människor har olika blick på oss i olika situationer. Man kan bli varse att någon är väldigt oväsentlig i ett sammanhang och väldigt viktig i något annat. Och som betraktare av det kan man bli chockerad eller förundrad över det. Mm. Att inse att någon som man kanske inte märkte av så mycket är väldigt viktig i ett annat sammanhang.
Ja, ofta sitt eget liv förhoppningsvis.
Framförallt det. Mm. Ja, och sin egen familj och sin egen, sina egna kretsar. Och det där är väl alltid nyttigt att inse. Och sen var det också som en slags lustfylldhet i läsningen. Att det är, jag tycker själv att det är kul när någon återkommer på det här sättet.
Mm. Ja, den... Jag ska inte, jag ska försöka vara lite proffsig och neutral, men det är elegant, tycker jag.
Tack.
Tack själv. Men du, jag har ett par frågor som kanske gränsar till det naiva. Men jag tänker mig att det på sätt och vis ändå är en bok om kärlek.
Mm. Det är det ju. Det är många, många berättelser, ja. Mm.
Blir du någonsin klar med kärleken?
Nej, det blir man inte. Det hoppas jag verkligen inte. Men däremot att skildra den kanske man inte gör varje gång. Då måste det finnas någonting att berätta på något sätt. Och det här började med en, med den rena kärlekshistorien som finns i den här samlingen. Som heter Märta, heter den väl, va? Det är Märta och Theodor. Det är lite tillbaks i tiden, det är 74.
Bra år. Många stora människor som föddes då.
Ja, och det var första, den första jag skrev. Så det var någon sorts utgångspunkt och ett fundament för hela berättelsen faktiskt, därför att deras dotter sen har en viktig roll i andra berättelser här. Och sen är det andra som har goda relationer och mindre goda. Man kan säga att de som har en god kärleksrelation här i den här boken, de har någon slags motstånd i ett yttre tryck. Då är det motståndet kommer utifrån. Och annars så är ju motståndet inne i relationen. Man måste ju ha... Alltså, litteratur går ju inte att läsa. Eller fiktion går inte att skapa om det inte är på det sättet att det finns friktion någonstans. Och då måste det vara yttre eller inre tryck. Mm. Så nej, man blir inte klar med kärleken, för det är ju ett av mänsklighetens stora teman. Men jag ville skriva just den här Märta och Theodor-historien då, om en kärlek som faktiskt är lyckad och bra och inte har några förbehåll när de väl får varann. Eftersom skildrandet av litteratur eller av kärlek i film och litteratur går ju gärna mot den trasiga och det som inte lyckas, eftersom då blir det dramatik. Mm. Och det är det man också kanske tycker är intressant av det skälet, att skildra. Det är svårt att skildra lycka. Jag skulle säga att det inte går egentligen. Men här är det ju då ångest fram tills de blir lyckliga.
Men är det inte det att det är svårt att vara lycklig på riktigt? Alltså över tid?
Det var inte min tanke där. Min tanke är att de faktiskt är ganska okomplicerat lyckliga. Alltså de är harmoniska.
Mm, just det. Ja, men det är väl en annan,
men det går inte att skildra
lycka.
Nej, jag tycker inte det.
Nej, okej.
Nej, jag tycker lycka och harmoni är samma sak. Lycka i det här euforiska, det är ju med nödvändighet kort.
Exakt.
Och ganska jobbigt. Mm. Så jag skulle inte säga att det är lycka. Jag vill säga att lycka är att inte ha olycka.
Mm, just det, frånvaron av ångest.
Så att ja, det är lycka. Det är harmoni och glädje i en vardaglig lunk. Det är den verkliga lyckan.
Okej.
Man är inte lycklig. För det är ju nästan ett jobbigt tillstånd. Alltså det är väldigt energikrävande.
Mm. Ja, vi ska prata mer om energi.
Men harmoni däremot är ju det man strävar efter.
Mm. Hur är det med din harmoni?
Den är bra.
Okej. Okay. Är du säker?
Ja. Mm. Inte varje dag. Nej. Det finns ju alltid små besvärligheter i tillvaron. Men på det stora hela är den mycket bra.
Du hade en skrivdag idag. Eller igår, förlåt. Eller idag också kanske?
Ja, idag också. Mm. Ja. Mm. På förmiddagarna.
Har du alltid lätt att skriva?
Nej, aldrig. Okay. Skulle jag säga. Mm. Men jag skriver ändå. Jag har mina timmar jag skriver.
Mm.
Så jag skriver på förmiddagarna.
Hur långa är dina skrivpass?
Ja, det kan växla. Det beror på vad jag är i en process. Om jag påbörjar en ny bok, då är de inte långa. För då är det ett vitt papper. Och det är ganska hemskt. Så då kan jag vara nöjd om jag kanske sitter där i några timmar. Men det är ganska oroligt och rastlöst och mycket kolla mejlen och andras hemsidor och sånt där. Förstörelse och brist på koncentration. Men jag ser det inte som en flykt så mycket som att det är så jobbigt att skriva att man måste göra det man kan. Man får ta de här pauserna. Så bara jag sitter vid så blir det någonting. Så jag ser det som en vila mellan intervaller på något sätt. Mm. Sen om jag är längre fram i en arbetsprocess, en bok börjar bli klar eller närma sig något slut eller någon färdig form, då kan jag sitta mycket längre. Då sitter jag ibland 6 timmar, kanske mer. Skriver jag krönikor sitter jag också ganska länge. För då var de dagar jag skriver för att då har jag en deadline som är obarmhärtig. Men jag försöker inte sitta bara för att sitta där. Det kan komma till en punkt när det börjar bli sämre av att jobba vidare.
Mm.
Och då tar jag med glädje ledigt.
Men var det du som pratade om det här eller var det någon annan som pratade om att det liksom när man börjar stryka, det där måste man vara lite försiktig med?
Mm, det har jag pratat om.
Okay. Mm.
Att efter en viss, det är någonting med att hjärnan blir trött och då börjar jag att stryka sånt som jag nästa dag saknar.
Okay. Mm.
Då har jag blivit för sträng, för otålig och tycker för mycket att det här vet alla redan bara för att jag har läst det flera gånger.
Mm.
Bara för att jag tycker att det inte behövs. Eller för att jag blir irriterad på min text. Och då är det dags att sluta. Då har jag jobbat en timme för länge.
Mm.
Så det är ju ingen idé att göra det. Man kan inte, alltså skrivande är en, det går inte, det är inget heroiskt med att sitta i hur många timmar som helst. Därför att man måste följa sin hjärna.
Vad var det Hemingway som var skrivande?
Han sa att man ska vara sluta när man vet vad man ska göra nästa dag, tror jag.
Aha, okay.
Att man ska, när man känner att man vet hur man ska fortsätta, då kan man sluta.
Ah, okay.
Då gör det ingenting om man, då kan man vänta till nästa dag och fortsätta.
Jag tänkte mer på det där att there's not much to writing, it's just to sit by the typewriter and bleed.
Mm, okej. Okay. Han sagt det också.
Någonting i den stilen.
Ja, ja. Jo, men det där kan ju låta lite romantiskt, men det är ju inte bara lustfyllt. Det ska ju gudarna veta. Lars Forssell hade någon berättelse också om när han träffade Per Lagerkvist på stan. När Per Lagerkvist var gammal. Och Lars Forssell frågade honom, skriver du någonting? Och han svarade, nej, det är för våldsamt att skriva. Det är för våldsamt.
Mm.
Och så kan man verkligen känna alltså att det är våldsamt mot kroppen.
Mm.
Att man blir trött i kroppen. Det är jobbigt. Man blir rådbråkad. Man kommer ingenstans. Det är svårt. Och man blir väldigt uppfylld av det på ett sätt som... Ja, man sitter fast på något sätt. Men det är belönande när det väl blir någonting.
Jag funderade på det här, liksom, för nu sitter jag också och skriver på morgnarna. Och du var lite inne på det här, men den här distraktionen, för mig är det ju liksom, min bok är liksom, behandlar massa saker som jag inte egentligen vet någonting om. Och då måste man kanske ibland researcha någonting medan man skriver i princip. Och jag menar, om vi då återgår till din bok, liksom att, ja, nu visste du kanske det, men om det nu är 1974 och de ska vara på en flygplats, att du bara måste dubbelkolla så att det verkligen är på JFK och inte, att den inte har bytt namn, alltså den hette ju något annat innan och sådär.
Kanske, det kanske är fel. Ja,
nej, det är rätt.
Just det,
nej,
ja, okay,
nej, det är rätt.
Ja.
Men alltså, tillåter du dig den utflykten, så att säga?
Ja, hela jättemycket. Mm. Jag kollade på hur Pat Nixon var klädd den där dagen. Mm. Vad hon hade på sig. Det finns ju på YouTube bilder av när... För det är den, hon kommer till USA den dagen som Nixon avgår. Mm. Så jag kollade noga vad hon hade på sig på de här bilderna och så, för det står någonting om det. Och det gör jag mycket, men jag researchar väldigt lite innan. Jag researchar just när behovet uppstår av att tanken har fört mig dit, eller impulsen eller intuitionen av vad det nu är. Mm. Och då kollar jag upp att jag inte har helt fel.
Men är det liksom, för nu tycker inte jag reagerade inte på det, men alltså, när man skriver om fiktiva människor med en helt annan bakgrund än en själv, så att säga. Alltså du har franska människor till exempel med i din bok.
Litauiska, ja.
Alltså ställer det, alltså, var det krångligt?
Nej. Det har ju funnits en debatt om det där, att man inte ska göra så. Men det här är kanske ett inlägg i den debatten då, om man så vill. Mm. För det här är väldigt många olika nationaliteter. Nej, jag påstår att det finns två såna här fransyskor. Jag påstår att det finns en ryska som är på det här sättet som jag skriver. Och jag tänker att det här är just såna mänskliga beteenden som är universella. Mm. Och i skönlitteraturen handlar det om individer, så att det finns alltid en, om inte annat. Och det tycker inte jag är något problem.
När blir det där problematiskt då? Jag menar, jag hamnade i en diskussion på Way Out West nu kring straighta skådespelare som spelar homosexuella. Borde castingagenterna och regissörerna vinnlägga sig om att de liksom hittar en homosexuell karaktär, eller skådespelare för att spela en homosexuell karaktär?
Jag vet inte vad de borde göra, men jag tycker att man ska klargöra för det första om det där är en facklig fråga eller om det är en konstnärlig estetisk fråga. Mm. Är det för att man vill ha jobb åt den här gruppen, så är det en sak.
Men det här med tolkningsföreträde gör du inte mycket för?
Det kan finnas tillfällen när det är relevant. Men det är ju aldrig så att en person från en grupp vet allt om alla i den gruppen i alla fall. Det finns korsande identiteter. Det finns saker som även den personen inte har upplevt. Sen kan det finnas något i kärnan av erfarenheten säkert, som är möjligen, som är så centralt och så svårt att förstå sig på om man inte har haft. Nu talar jag generellt då, inte bara om homosexualitet, men generellt om olika grupper. Men egentligen ska en skådespelare klara av det. Egentligen vad den är. Att de ska kunna spela en elefant. Mm. Något annat djur också. Om det behövs. Alltså därför att de iakttar, de ser, de... Så ja, det där är ju en mycket komplicerad diskussion som handlar om väldigt mycket annat än estetik.
Mm. En sak som kanske inte är så jättevanligt förekommande är ju att du får prata om din humor. För du är ju rolig.
Ja, det är bra.
Tycker du att det är det, känner du dig missförstådd på den punkten?
Nej, det är för det inte avsikten att vara rolig, så det har inte, och det har påpekats ibland. Men det är ju inte precis så det låter när jag som samhällsdebattör diskuteras. Det låter ju som att jag dessutom inte vet någonting om vad det är att vara människa. Mm. Och det är ju meningen, att jag ska framstå som en robot och som en maskin och som en iskall, obehaglig varelse utan humor. Det är ju syftet med själva smädelserna. Mm. Nej, men inte på just vad gäller humor, för det är inte riktigt syftet, eller det är inte alls syftet. Okay. Så det är bara en bonus i så fall.
Alltså när du då liksom i, nu minns jag tyvärr inte vad stycket heter, men den här klassåterträffen, när du redogör för allas efternamn, före och efter liksom äktenskap och så vidare.
Ja, just det.
Det tänker inte du är roligt när du skriver det?
Nej, inte det.
Nej, okay.
Det tänker jag, ja, kanske lite lustigt, men inte så att man skrattar, tänker jag inte.
Det gjorde man.
Ja, det är bra. Ja, det gör ingenting. Jag tänker att det är sätter något annat i belysning. De är alltså Malin Lindman Loman eller vad hon heter, och
jag känner ju för övrigt Malin Loman. Nej, det gör jag inte, men jag det är väldigt många i min vänskapskrets som känner Malin Loman just.
Som någon som heter så?
Ja, någon som heter så.
Okej, okay. Ja. Mm. Det är inte jag.
Hon kanske har hört sig nu.
Och just nu har jag faktiskt glömt vad de heter. De heter, men då står det så här, Jenny Malmgren heter hon, va? Mm. Född Olsson. Mm.
Ja. Och sen så är det någon som heter, som man fortfarande heter. Och då blir det också kul.
Ja, just det. Född samma då. Mm. Det är ju, alltså det där är ju, fram till nyligen har det varit kvinnan som byter namn. Och därmed upphör att vara den hon var en gång. Så att det är nog för att belysa något annat. Att träffas man på en klassåterträff, så är tjejerna är inte längre de samma. De har bytt namn ofta om de har gift sig. Och har de inte gift sig, så är väl kanske det ett problem för dem. Det var något jag bara kom på att jag skulle göra just med den här klassåterträffen. För det är enda gången det handlar om det. Och själv kan jag ju absolut inte tänka mig att byta namn, vad som än skulle hända. Mm. För detta är så jag. Mitt namn är jag. Mm. Så jag skulle aldrig kunna byta namn.
Men om du skulle, nu kanske du har gjort det, men om du skulle ha glömma bort vad jag heter och kalla mig för Torbjörn nu. Uh-huh. Skulle jag inte vara jag då längre?
Jo, för mig. För så skulle jag tro att du heter Torbjörn. Mm. Men du skulle inte känna igen att kallas för det.
Men,
man ändrar inte identitet de facto. Mm. Men absolut inte.
Men att det åläggs på något sätt, att det är en kulturell, liksom, det kommer att få.
Nej, man är samma person, men jag själv är så förknippad med mitt namn.
Ja, det är det.
Ja, att jag har alltid varit, sedan jag var barn, alltså mitt namn varit på något sätt viktigt för mig. Och att det där är jag. Även om det finns väldigt många med mitt namn, så är det så starkt knutet till mig. Och skulle inte kunna tänka mig att byta, för nej. Och här har de antingen bytt, eller en har inte bytt då, för hon har inte gift sig. Ja, nej, men nej, jag tänkte nog inte att det skulle vara roligt direkt. Det var något annat som var görningen. Mm.
Det blev kul.
Det är bra.
Grattis till det. Men jag tycker ju ofta att du är rolig, liksom. Vad skulle du säga att din humor kommer ifrån?
Ja, jag skulle säga att det är någon sorts distans. Alltså att få saker i perspektiv, ett visst perspektiv. Då kan det uppstå humor. Mm. Att man sätter ihop saker på ett lite överraskande sätt och med rätt avstånd. Något överraskningsmoment måste det väl vara också. Man känner igen att, ja just det, så är det, ja. Men det kanske är någon liten rapphet i en mening. Att den är snabb. Och så sätter den ihop tillvaron. Inte på ett felaktigt sätt, men på ett lite ovanligt sätt. Och det, alltså att det uppstår någon sorts överraskningseffekt och en ovanlighet i hur det beskrivs. Jag har någon mening där, någon, där det står att en av kvinnorna har rökt för mycket och fått obstruktiv lungsjukdom. Och den andra har stått för mycket och fått en trasig höft.
Mm.
Det är väl en sån där lite överraskande mening på något sätt. Och på, med en viss distans och en viss kyla blandat med värme, tror jag.
Okej. Okay. Och du svarade inte riktigt. Nu beskrev du den, men du säger inte var den, du har inte berättat var den kommer ifrån.
Du menar i mig, alltså.
Ja, när har du alltid varit rolig?
Jag har nog alltid varit som jag är. Likadan, alltså. Oh,
okay.
Det är nog inte alls alla som tycker att jag har varit rolig i umgänge och sådär, men ja, fast jag har haft många vänner jag har skrattat mycket med. Vi har verkligen skrattat mycket. Jag har varit likadan jämt, tycker jag.
Mm.
Och det är nog en blick på världen.
Ja,
att man ser världen i ett visst ljus. Jag skulle behöva mer tid och det skulle bli fördröjande om jag skulle försöka analysera det mer.
Mm.
Då måste du klippa bort en massa saker.
Mm.
Jag har inte tänkt på det så mycket.
Men kommer du från ett roligt hem?
Nej.
Nej,
inte alls.
Okay.
Nej, det var mycket, mycket lite skämtande i mitt hem. Och det var aldrig någon som gjorde något på någons bekostnad faktiskt. Vilket jag är tacksam för.
Allt som är kul behöver inte vara på någon.
Nej, det behöver det inte heller vara. Mm. Nej, precis.
Även om jag kanske har haft en del av det i mitt liv.
Mycket humor är ju på någons bekostnad, men det måste ju inte vara det, nej. Det kan vara att det är en absurditet också i tillvaron.
Självklart.
Mm. Det är väl det, tror jag, som finns i den här blicken då, som jag pratade om. Att man ser när det blir lätt absurt.
Mm.
Och att vi ändå trampar på i det här absurda. Vi fortsätter. Och godtar det.
Mm.
Vi har inte så mycket val heller.
Nej. Men du var ju lite på det här. Jag är ju ganska nyfiken på det här. Liksom kring, alltså när du pratar om hur, vad ska man säga, dina motståndare inom citationstecken liksom tänker sig dig som en robot.
Jag menar, tror jag inte de gör. De, okay, men de framställer mig som.
Ja, framställer dig, förlåt.
Det finns folk som vet att jag inte är sån som framställer det så.
Okej. Okay. Men för det man tänker på, alltså så här, när jag har pratat med människor om att jag ska träffa dig, så är det ju det som verkar oändligt fascinerande är ju din orädsla för att liksom ställa dig i ett hörn där alla andra inte är. Men det du säger nu är att det kostar, eller?
Ja, det gör det.
Mm.
Absolut. Det är mycket obehagligt.
Mm.
Det går inte att komma ifrån. Alltså, elakheter kostar alltid på. De är obehagliga. Och obehaget med det är att man undrar, jag undrar varför. Alltså varför vill man det där? Det finns så många andra sätt om man ska skriva i offentligheten. Men man väljer den där formuleringen och det angreppssättet. Men det där med att gå och ställa sitt hörn där andra inte står, jag uppfattar det som ens uppgift, alltså som samhällsdebattör eller som diskuterar samhället, att jag är helt annorlunda på en middag. Där har jag inget emot konsensus. Jag tar inte strid, väldigt sällan i alla fall. Och jag är mycket noga med att samhällsdebatten inte ska vara en middag.
Mm.
Den ska inte vara ett middagssamtal. Det är just där vi kan komma loss från det och de hinder som finns i ett middagssamtal från att diskutera på riktigt. Och jag vill inte diskutera personer utan för som det fastnade i en person då, utan lyfta det från personerna. Och det är konstigt att det ändå uppfattas som så otroligt upprörande och kränkande. Och för att jag får ju ofta svar med personangrepp, medan jag har inte gjort ett personangrepp. Mm. Men den här uppfattningen har jag haft från början, ända innan jag började vara i offentligheten, att det är så man gör där. Det är den är till för, att man ska kunna diskutera saker som man inte kan säga till vänner eller när man ska ha en trevlig stämning. Det är det den är till för. Mm.
Och det är väl fantastiskt att du orkar det, men jag menar, om det kostar så mycket varje gång du hamnar i blåsväder, hur, alltså, det låter ju som transaktionen är skev.
Mm. Det är den också. Ja, det är väl därför vi har den debatt vi har. Mm. För att det är för jobbigt. Det är för obehagligt, det är för meningslöst, det blir ingenting heller. Det händer ingenting med idéutbytet, utan man står kvar, man klubbar ner varann och sen så står vi kvar där vi stod. Ingen har lärt sig någonting.
Mm. Du som är något äldre än jag, betydligt mer beläst, liksom, var samhällsdebatterna elegantare förr i tiden?
Nej, jag är inte säker på att de var det.
Tingstens, ja, avrättningar, alltså, så att säga.
Ja, precis. De satte en ära i att förolämpa. Mm. Och jag måste säga att jag aldrig har förstått det där. Det är många som kluckar förnöjt över såna där roliga avrättningar av någons person i skrift. Och jag har aldrig riktigt förstått vad poängen med det är. Mm. Eftersom det inte tillför någonting. Det är bara att vinna. Det är nästan ett försök att vinna. Så de var nog inte elegantare eller bättre förr. Men ändå tycker jag att det aldrig har varit sämre än nu. Och så, alltså var det ju bättre förr. Eller för några år sedan. Det var lite bättre. Men det var inte bra, om jag säger så. Men för jag tycker att det är otroligt nedslående. De här två stora debatterna jag har varit indragen i, eller ett upphov till, kanske man ska säga, den här sommaren. Försommaren och nu på sensommaren. Mm. På grund av två krönikor. En om mat och barns påstådda hunger och en om väderrapporteringen. De har varit illustrativa för mig för hur det ser ut och vad det är för diskurser som pågår. Ja, det tycks bero på att alla är politiker, om jag säger så. Allt är politiskt. Alltså man ska vinna, man söker makt och seger. Man söker inte frågornas kärna, att ha något svar på dem, att diskutera dem på djupet, eller djupare i alla fall än man redan är. Utan att man vet redan att det är något fel på det den där personen säger, för hon tillhör inte mitt lag. Och då ska jag hitta de felen och sen så presentera dem i så dålig dagar som möjligt. Mm. Det här är för mig motsatsen till kunskapssökande. Och av någon anledning uppfattar vi inte den offentliga debatten som kunskapssökande. Mm. Utan som en maktbatalj. Och jag kan inte svara på varför det är så. Jag har svårt att förstå det. Jag förstår inte varför man är skribent och beter sig som om man var politiker. Vi är ju inte politiker. Vi som skriver har ett helt annat utrymme att diskutera olika aspekter av verkligheten och schatteringar. Det skulle politiker kunna göra också, men de har det lite svårare med det, som de måste väljas.
Men är det inte det då att just... Jag funderar lite grann på det här med att du ju inte finns på sociala medier. Och då, för jag tänker att så här, och jag märker själv att jag är det allt mindre, för jag apropå saker som ger eller tar energi, så är det väldigt sällan att jag får energi av sociala medier, och därför så tänker jag att det på sikt kommer försvinna ur mitt liv.
Mm.
Men att på ett sätt att liksom ställa sig på den arenan då, så för det, okej, okay, det är klart att det finns polaritet på X Twitter också.
Mm.
100%, men är man då i den ena filterbubblan eller den andra, så finns det ett ganska starkt konsensus. Och sen så har man någon jävla Lena Andersson som kommer och ställer sig på andra sidan på något sätt. Är det inte det att du provocerar då? Och att du ifrågasätter någonting som vi var överens om?
Ja, och du menar att det skulle vara svaret jag på...
På varför du provocerar?
Ja.
Och varför du då enligt...
Jo, men jag tycker att även om man blir provocerad, och det kan man ju verkligen bli, så måste man ju besinna sig och acceptera att man blir provocerad, men ändå se att ja, här finns ju argumentation. För jag bemödar mig väldigt mycket om att argumentera för det jag säger. Det är det mina texter går ut på.
Mm.
Att förklara hur jag har kommit fram till det jag säger och varför jag anser att det är rätt och sant och en rimlig hållning. Då kan man ta isär det om man vill och säga nej, det är det inte av de här skälen. Men på ett sakligt sätt. För att även om man blir provocerad, så kan man ju ta till sig av tankar och argumentation. Men sociala medier är ju det farliga med skälet till att jag inte kan vara där. Det är ju självbevarelsedrift. Men för jag tycker att så fort man går in i en sån där kollektiv rörelse, så blir man på något sätt korrumperad.
Mm.
Alltså man märker vad folk vill höra, man märker vad man får ryggdunkningar, och ryggdunkningar kan vara lika problematiskt som kritik eller smällar och slag. Man börjar anpassa sig efter det. Man blir ängsligare, man blir rädd att störa ordningen, man blir rädd att göra folk besvikna. Och författare måste alltid vara beredd att göra folk besvikna.
Mm.
Man måste avskärma sig från det där omedelbara vad folk vill ha och tycker.
Mm.
Och man får det för nära in på sig av att se hela tiden vad de gillar och inte gillar. Att hela tiden vara medveten om det. Man kan se det i folks texter, att de är alldeles för medvetna. De graderar sig, de gör mjukgörande meningar. De skriver till sina följare, kan man se numera i tidningen.
Mm. Jag har ju tyckt att det har varit jätteskönt att jag är liksom inom citationstecken journalist, så att jag slipper tycka någonting. Och sen så har jag gått runt här och tyckt allt mindre i flera års tid. Och det har ju varit superbekvämt, Lena. Fan vad skönt det är att inte tycka någonting.
Mm.
Men sen börjar jag tänka så här, ja, men om jag inte tycker någonting, alltså det skulle vara kul att testa och kanske ha någon åsikt om någonting utöver liksom vad som är gott och inte och sådär. Kan du ha motsatt längtan då, att det skulle vara skönt att inte tycka någonting?
Ja, skönt att inte behöva formulera kanske vad jag tycker. Jag kommer alltid tycka saker.
Mm.
Men i vissa frågor är det svårt, tycker jag. Och de avstår jag från. De har jag inget att säga om. Jag har ingen... Alltså det är när jag tycker så här, det där var ett bra argument och det där var ett bra argument. Ja, jag vill höra lite till, för jag vet inte.
Mm.
Det är väl som att inte tycka något, kan man säga. Men jag kan nog tycka att det skulle vara skönt att inte få hugg och slag för det jag tycker.
Men går det inte, eller det kanske är omöjligt, måste du ta del av huggen och slagen?
Nej, men det gör jag ju inte så mycket, eftersom jag inte läser sociala medier. Men det, de här gångerna, nu, de här två händelserna i sommar, då har det varit omöjligt att inte ta del av det. Det har ju stått i tidningarna också.
Ja, du blir inbjuden och måste försvara.
Ja, det blir debatter och jag läser ju tidningarna och jag hör på radio och tv. Och så det går faktiskt inte att helt skärma av sig från det. Det blir konstigt också, men lite grann måste man ändå veta.
Ja, om man är debattör så kanske man måste stanna kvar och höra varandra. Har att säga så att säga.
Ja, faktiskt. Mm. Så det är svårt att inte göra det. När det blir så uppjagat framförallt. Mm. Och det har ju lett till vidare debatter och jag har varit i tv och radio och fortsatt diskutera mina krönikor. Mm. Och då måste man ju veta vad de andra har sagt. Mm.
Men det var så uppenbart att förlaget ville vinnlägga sig om att du inte skulle behöva prata om dina krönikor. Mm. När du kom hit. Men nu hamnade vi där ändå. Är det jobbigt?
Nej, det är bara det att riskerar att skymma mina böcker på ett sätt som är lite olyckligt för mig och för förlaget.
Men skulle du inte kunna, eller det kanske är en finansiell fråga, men skulle du kunna säga, vet du vad, det kommer en bok om ett halvår. Jag tar tjänstledigt nu från tidningen.
Ja, absolut. Jag tar ibland ledigt för att skriva. Framförallt skriva klart böcker. Det kan man göra. Men jag har känt att det är ett åtagande jag har. Gentemot min redaktör och sådär. Det är inte bara att hoppa av hur som helst, när som helst.
Men när då drevet går så att säga. Kan du beskriva liksom hur ser ditt kynne, hur blir dina dagar?
Man kan känna sig belägrad. Som att de klättrar på kroppen. Att det hela tiden är någon där och ska hålla på och hacka och klaga. Och det kan komma, folk tar sig rätten liksom att skicka mejl och sådär. Bara för att de har min mejladress. Något oförskämt. Det är inte, jag får inga grova hat och hot och sånt där har jag inte fått. Men mucka gräl på något sätt. Mm. Så man är inte, det kan hända något när som helst, känns det som. Att man inte är fri. Man är inte ledig från, alltså ledig med det menar jag att jag skriver mina krönikor, sen är jag ju ledig från dem till nästa gång i vanliga fall. Men då är det aldrig paus när sånt där händer. Mm. Utan en belägringskänsla och att det kan komma något när som helst någonstans ifrån. Och eftersom det så sällan är någon som är intresserad av att diskutera lugnt och sansat och i sak, så det tyvärr måste jag tycker det, att det är väldigt sällan i de här frågorna. Den här frågan om matfrågan, den tyckte jag var helt bizarr hur den artade sig. Mm. Och att 4 av 8 partiledartal i Almedalen på något sätt hänvisade till havregryn eller mat och hunger, som var alltså en månad senare. Den är fortfarande helt förunderlig för mig hur den artade sig. Mm. Och det raseri som det väckte. Mm.
En sak som liksom en mer lustfylld kanske aspekt av mat är ju hur du skriver om den, liksom även i den här boken. Och det är väl två aspekter av mat som går igen även i det här verket, och det är ju liksom dels att tänka på den ur ett kanske osänt perspektiv, men också det faktum att du återkommer med vällust ofta till liksom rena ingredienser i princip.
Ja.
Och Cassi är med på ett hörn.
Just det.
En anrik restaurang i Stockholm ska sägas. Där de fortfarande har bricksystem.
Ja, de har brickor där, precis. Mm.
Men är det där liksom, är det passion för dig att få skriva dem där?
Ja, det jag tycker om själv att läsa sinnliga beskrivningar av mat och annat i litteraturen. Och jag tycker om att skriva det. Därför att materien är ju viktig för oss, alltså vad saker består av, hur det känns i händerna att ta på saker, och det får inte vara för mycket så att man fastnar i det, men det materiella beskrivningen, sinnliga beskrivningar, men det ska, jag tycker gärna det får finnas där. Det är också som en andningspaus när man läser.
Mm.
Så jag har alltid skrivit mycket om exakt vad som äts. Mm. Och jag är alltid själv väldigt medveten om vad jag äter och hur det känns att äta det, och har alltid varit. Så det är naturligt för mig.
Mm. Var äter du helst själv? Alltså
hemma.
Och om du ska gå på restaurang?
Om jag ska gå på restaurang så går jag helst på enkla restauranger som alltså gärna indiskt och så. För då vet jag vad jag får. Jag vet hur mycket jag får.
Mm.
Jag blir inte negativt överraskad för det mesta.
Mm.
Det är inte för dyrt, och det är inte någon som har velat vara kreativ åt mig när jag ska bara äta.
Ja, just det.
Jag tycker om kreativitet, men just med maten, den är mer för mig rustik, och den är beständig på något sätt.
Rör inte min råbiff, så att säga.
Nej, men jag äter, den med råbiffen har jag förföljt mig, men jag äter ju väldigt lite råbiff. Mm. Det var ju bara för att det var ett roligt exempel.
Mm.
Rör inte min
korma.
Dal. Ja, okay. Precis.
Jag fattar, men typ så här, alltså fine dining intresserar dig?
Nej.
Nej.
Det är för lite.
Okay.
Jag blir inte mätt. Och då förstår jag inte hur hungrig jag ska vara när jag går dit. Mm. Och jag tycker inte det är gott om det inte... Det enda som är gott när man inte är hungrig, det är ju sötsaker.
Mm.
Och ska jag äta salta saker, alltså mat, så man säger att mat är salt, då jag kan inte äta det om inte jag är hungrig. Det finns ingen anledning på något sätt. Så jag har en mycket sinnlig förhållande till mat, men det är ju också väldigt nytt och betonat. Alltså, mat är ju näring, och det ska göra mig mätt, och jag ska bli till fred och nöjd. Så jag kan inte hålla på att äta när som helst. Då tappar jag helt koncepterna.
Nej, men alltså att så att säga vid en jämn födelsedag boka bord på Fransén för att du har råd och lust. Det skulle inte hända.
Jag skulle vara orolig för att inte bli mätt.
Mm.
Och för att få att det ska bli fel i min kropp.
Okay.
Jag, det är väldigt lätt att det blir fel för mig när jag äter.
Är du känslig för?
Ja, mycket. Ja. För hur min kropp tar emot maten.
Okay.
Mättnad är absolut primärt. Och så är det smak förstås. Och så är det konsistenser. Och så är det att det blir rätt mängd i magen. Och att framförallt att känna tillfredsställelse efteråt. Alltså att man ska inte bara vara mätt, man ska vara nöjd också. Och det har med smaklökar att göra och hur det kombineras. Så att det var ju därför jag skrev om den här hungern. Det var ju därför jag var intresserad av den debatten. För att ordet hunger för mig är något mycket specifikt.
Mm.
Och jag anser att det ska vara något specifikt. Orden måste betyda saker. Vi måste på något sätt vara överens om. Och om jag har fel i min betydelse, hur jag tycker det ska betyda, så får väl någon säga att jag har fel i det då. Men de som säger nej, det betyder klassklyftor, det har jag faktiskt ingen respekt för det är inte samma sak. Så att jag blev ju intresserad av att man använde just att barnen är hungriga. Okej, för det vet jag hur man avhjälper. Det kan man göra billigt också.
Mm.
Och att... Man sa inte näringsriktigt särskilt ofta. Någon gång nämndes det, men det var väldigt sällan. Det var just hungrig, för lite mat. Inte ha råd med mat på bordet. Sådana saker. Så att nej, jag skulle inte gå till en sån om jag inte kunde vara säker på att det var ordentligt och på rätt sätt och sånt jag tycker om.
Mm.
Jag gillar mer enkel och rustik, lantlig mat.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Vi var på lite det här, och nu är vi också det med energi egentligen. Alltså, hur medveten är du om din energi? Vad som kostar och vad som ger?
Du menar mer andlig energi? Alltså,
både och, tror jag.
Men inte näringslära, utan du menar?
Ja, kanske. Jag menar egentligen, som jag tar ett litet utvik, men jag går till en coach nu, och då tittade vi på min morgonrutin, och då visade det sig att liksom, det faktum att jag dricker kaffe direkt på morgonen, att jag ofta pluggar in lurar och lyssnar på P1 eller på någon podcast, att jag pillar på min telefon, antingen med sociala medier eller något dumt spel. Mm. Alla de där grejerna är ju negativa ur energihänseende.
Ja, men du menar sånt, ja.
Och jag tänker mig då att utifrån ditt yrkesliv också, det kändes som att du var väldigt medveten i den processen om energi.
Mm. Ja, jag är nog väldigt medveten om vad jag upplever och förnimmer i den vägen. Men jag är inte så bra på att göra något åt det.
Okay.
Alltså att jag kan ta på mig för mycket. Väl vetandes att det här är för mycket. Och vet inte hur jag ska ta mig ur det bara. Okay. Det bara blir så.
Du tackar jag till för många intervjuer, ja, till exempel.
Ja, intervjuer tycker jag är speciellt. För det är inför en bok och sådär. Det tycker jag man ska göra, även om det är jobbigt. Men för, mer förlåt. I vardagen. Vad sa du?
Förlåt.
nej, men det är inte jobbigt. Det är inte jobbigt så. Det är kanske helheten som kan bli mycket.
Ja.
Men nej, jag kan. Alltså, det är livet. Livet är ju som det är, och det går inte att göra precis vad man vill hela tiden, för att man blir oartig, man blir ohövlig, otrevlig om man skulle göra precis som man ville, boka av strunta i saker, inte gå på den där festen. Det kan också vara ett värde att världen inte blir ledsen. Att någon som vill att man kommer, att man gör det, fast man vet att det kommer inte trivas jättebra. Så att det här är ju omöjligt att styra över. Men det är alltid bra att veta innan att det här kommer bli jobbigt. Jag kommer inte att trivas här. Och jag tänker innan ibland när jag bokar saker så försöker jag tänka så här, nej, det kommer bli för mycket den där veckan om jag pressar in allt det här. Det ska jag inte göra. Så att jag har en medvetenhet och en vetskap om hur jag reagerar, men är inte alltid så bra på att agera utifrån det.
Hur är det med återhämtning då? Jag menar, jag hittade dig här ute i trapphuset spelande sudoku. Är det liksom, är det ett sätt att återhämta dig mellan grejerna?
Ja, sudoku på online alltså. Mm. Digitalt sudoku. Det tycker jag är skön avkoppling. Det rensar huvudet. Det går åt ett helt annat håll än att hålla på med text. Så det gör jag ibland när jag behöver vila mellan skriva och läsa exempelvis. För att skriva och läsa är på många sätt samma sak. Så att gå direkt från skrivande till att läsa någon bok som jag håller på med, det är för likt vartannat. Så då kan jag ta ett litet sudoku på tid. Sen kanske jag kan ibland titta på någonting. Men det är också alltså någon film eller någonting. Men det är ju också koncentration. Av liknande slag. Och sen så försöker jag ju röra på mig varje dag. Alltså motionera min kropp.
Mm. Ute?
Nej, jag har ett litet gym hemma. Så jag gör det. Ibland vissa dagar går jag inte alls ut. Utan jag gör det hemma. Och det är också väldigt bra. Det är okay. Praktiskt och snabbt.
Men skulle du inte må bra av att se lite träd? Och...
Det gör jag också då ibland. Mm. jag har dessutom mycket träd runt mig i lägenheten, fattar. Så jag tittar ut på dem.
Okej, men det var i överförd mening då tänkte jag alltså att du skulle på något sätt känna kanske något slags ojämnt underlag under
fötterna. Jo då, det gör jag ganska mycket, men ibland blir det inte av.
Men du, om det liksom det här gamla allmänmänskliga då med att om man får 100 kilo beröm och 1 gram hat så kommer man i alla fall bara komma ihåg hatet. Men jag tänker mig att eftersom du är så mycket i skottgluggen för det här, kommer du orka det här?
Nej, inte i all evighet. Tror jag inte. Det behöver man inte, det kanske man inte behöver heller. Men det finns ju många sätt att verka som författare på.
Ja, visst. Mm.
Men att vara i samhällsdebatten, det kanske man ska ta paus från ibland. Men inte just nu.
Nej. Okej. Okay. Men liksom, har du en sån, ja men om 5 år så ska jag bara skriva bok eller?
Nej, 5 år är långt. Tid för mig. Jag har alltid haft ganska svårt att se långt framåt. Man vet aldrig vad som händer. Så det är kortare tidsperspektiv i så fall.
Mm. Men hur ser framtidsscenariot ut då i den bästa av världen?
Det är att jag hinner läsa mer och har mer luft kring mig än det har varit på sistone. Och inte det här, ja, den här vreden som har varit, den är inte önskvärd.
Mm.
Men jag måste skriva om det som upptar mig. Annars kan man låta bli lika gärna. Så det är ju svårt att navigera om man vill ha både och. Närmaste tiden ser jag bara att jag kommer prata om min bok, kommer ut den här hösten och prata om den så mycket jag kan. Den intresserar mig jättemycket att diskutera. Jag tycker det är väldigt spännande ämnen som finns där att prata om i denna bok. Så det kommer jag att göra med glädje.
Mm.
Och sen skriver jag mina krönikor och när det är dags för dem. Jag skriver var tredje vecka bara, det är inte så hemskt mycket. och så långsamt börja på något nytt också. Mm. Någon ny bok.
Men det vet du inte vad det är?
Jo, jag håller på med en grej som jag påbörjade innan jag påbörjade den här boken som nu är utgiven, alltså Studie i mänskligt beteende. Jag hade hållit på i 3 månader med en bok, men så kom alltså sommaren 2022, men då kom Koryféerna ut, min förra bok, och jag hade hållit på i 3 månader med det här andra manuset för att jag vill ha något igång när jag kommer ut med en bok. Så att jag inte står där från noll och ska börja på något nytt då. Men då var recensionen av den gjorde att jag blev lite fundersam. Jag tyckte att det var väldigt mycket jag som recenserades och jag som krönikör och samhällskommentator. Mm. Och tänkte det här är inte, det är inte bra alltså. Jag ska göra något annat nästa gång, skriva något helt annat. Mm. Och den här som jag hade påbörjat var liksom ändå mer åt det hållet, att det var lite mer idéer och större bågar och större saker än det här vardagslivet som jag skriver om nu.
Det var någonting som jag kände att det var en pendelrörelse på något sätt. Mm.
Ja. Jo, det här är mer tillbaks kanske till egenmäktig förfarande, den här miljön där tankar om små saker i livet som är oändligt viktiga, men som dock är ganska små. Jag har ju varit uppe i liksom väldigt stora bågar med folkhemmet och Palmemordet och Sovjetunionen och kalla kriget och sånt där. Det är ju stora ting. Mm. Och jag är ju intresserad av både det och det här lilla, det som jag pratar med vänner och om telefon, och som intresserar mig oändligt mycket. Alltså hur ett tonfall var, hur orden föll, vad någon sa, hur jag kände då, och om det är rimligt att känna så, vad man ska göra åt sin känsla och sådär. Så det har jag ju ägnat mycket tid åt att fundera på. Mm. Så då ville jag byta spår faktiskt. Och så gjorde jag det. Så jag återupptar den här andra boken nu då. Mm.
Nu, det hade varit proffsigt av mig att veta hur många, så att säga, kapitel den här boken har. Vet du det själv?
Nej, jag vet inte det. Men jag har ju radat upp alla namnen här. Nej, men någon sa 13, men jag vet inte.
Okej.
Okay. Kanske mindre.
Men skrev du i viss mån på dem parallellt? Eller har du skrivit dem i kronolog? Alltså som vi...
Nej, de är inte skrivna i den ordning de är uppställda. Jag gjorde sen, när jag hade skrivit en massa på det här manuset, då bestämde jag en ordning på dem för att sen skruva åt det sista och göra den färdig. Mm. Så att ordningen blev en del av boken. Den blev en viktig del hur det här skulle vara ordnat. Mm. Just eftersom de också återkommer i olika berättelser. Mm. Det är väl också det som gör att jag inte kallar det för noveller, därför att en novell ska väl kunna ryckas ut och placeras någon annanstans egentligen. Mm. Men här är det ju kanske man tjänar i alla fall på att veta, jaha, där är hon, ja.
Mm, just det.
Hon förekommer ju där också. Mm. Så på det sättet blir det nästan som en lösligare roman också. Mm.
Du, en av de här texterna handlar om Matilda som jobbar i sybutik, och det verkar liksom som att omvärlden kring henne tycker att hon inte lever i sitt inrutade liv. Har du varit rädd för att inte leva?
Nej. Jag tror inte hon upplever det så själv. Jag tror att det är bilden utifrån. De stör sig på henne. Väninnorna stör sig på henne för att hon är... Det är oklart vad hon är för någonting. Mm. Nej, jag har varit rädd för att slarva bort mitt liv. Alltså plottra bort att tiden går utan att jag får något gjort. Att slösa mig iväg mig på saker som är helt betydelselösa. Mm. Så det har jag alltid varit väldigt noga med att försöka undvika. Det går ju inte alltid. Men så fort den känslan kommer att nu har jag inte gjort någonting ordentligt eller betydelsefullt här på flera dagar, då det är en varningsklocka. Mm. Då lever jag fel på något sätt. Och det kan vara, det kan räcka att jag inte alltså inte har läst någonting av värde, att jag bara har rusat runt som en skållad råtta och gjort saker som inte har något bestående i sig. Det gör inget för mig. Utan det är bara någon slags små plikter eller sånt som i och för sig måste göras, men jag försöker att, det måste finnas mening där hela tiden.
Mm. Vad händer annars då? Om du inte är produktiv?
Men det är som att man inte har levt då. Mm. Eller produktiv, det kan vara att den uppfyller den också, att man lär sig någonting eller fyller sig med någonting intressant.
Jag sa tyst eller växer.
Ja, vad bra. Ja, precis. Vad som händer då är bara att det känns förslavande.
Ska du inte vara värd att älska även om du inte gör ett piss?
Ja, men det handlar inte om att bli älskad. Det jag pratar om nu.
Av dig själv kanske?
Ja, det handlar om sin egen, alltså, känsla av mening. Att fylla sitt liv med någonting som är meningsfullt. Och det är lätt hänt att livet passerar utan att det känns som att man har gjort något meningsfullt. Och jag är ju, alltså, av det skälet är jag också väldigt ointresserad av just, vi pratade om lycka förut, av att söka rus eller den där typen av glädjestunder kan man ju ha, men de kommer ju nåd med, de kommer när de kommer. Jag har alltid varit mer intresserad av mening än av eufori eller flykt. Jag är totalt ointresserad av knark och såna här saker som där man domnar bort och försvinner och blir någon annan än sig själv. Mm. För det är för mig som att kasta bort tid.
Så då finns det liksom inget... Jag var på dig lite om planer och sådär förut. Det finns inget nirvana.
Nej. Det gör det inte. Det finns inget, jag längtar inte efter något annat. Jag har alltid, hela mitt liv har jag faktiskt, alltså mitt medvetna liv, varit väldigt så här på det klara med och uppmärksam på att livet måste ske i vardagen hela tiden. Alltså det måste vara där det meningsfulla livet är. För att man kan inte hålla på och vänta på att sen ska jag göra det och sen ska jag... Om jag bara har det eländigt nu så ska jag sen få vila mig eller komma till paradiset. Jag har ju inte någon paradistro på något sätt. Alltså varken överför bemärkelse eller konkret. Mm. Och det är en väldigt stark, viktig sak för mig. Att det är inte nuet direkt, utan det är mer hur livet är. Man måste ta vara på det. Så nej, nirvana är inte för mig. Dessutom är det är bara också någon slags, det är ju slappt och löst. Det är det värsta jag vet, alltså när det är slappt och löst. Så att alltså man bara ligger och flyter i någon slags, ja, det är någon slags rus, är väl tanken. Man är färdig med allt, man ska inte göra någonting. Det är något upplöst. Och det har jag ju inte något intresse av.
Då önskar jag dig inte det. Men jag tänker ändå på en grej som du skrev då för länge sedan i en bok som blev ganska berömd. Att huvudpersonen har som mål att en dag förstå hur allting hänger ihop.
Och jag var det Ester? Med,
ja, jag tänker mig att hon ganska mycket är du. Men har du inga illusioner av att förstå hur allting hänger ihop längre?
men jag tror jag kommer längre än hon.
Ja, du är väl äldre?
Precis. Ja. Nej, men jag har ett hum om hur det hänger ihop. Har jag ett hum om,
okay,
numera. Mm. Alltså det betyder inte att man vet saker och ting, utan det är mer att man förstår saker och ting. Mm. Och där tillägnar jag mig lite bit för bit, men inom ramarna för något som jag nog redan anser stämmer. Mm. Så att det är mer bara att arbeta vidare i samma anda.
Mm. Vilka är dina läsare?
Det är väl en ganska blandad skara, men väldigt mycket de här kulturbärande kvinnorna i min ålder och uppåt. Jag är 53. Mm. Men jag har också, kanske i kraft av krönikorna, ganska mycket manliga läsare också. Eftersom där är det mer kanske manliga ämnen.
Mm.
Ja, nej, alltså jag tror att det är det som är mina läsare. Men jag har alltså både yngre och äldre. Jag har väldigt blandat.
Mm. Och de är, alltså det som var roligt just när jag pratade inför det här mötet som jag skulle ha med dig, det är att alla tycker så mycket om att du finns.
Aha.
Får du ta del av det själv?
Ja, jo, men i och med att det är så mycket, har varit så mycket avsky på sistone, så får man höra motsatsen också ganska mycket.
Mm.
Alltså folk säger så här för att stödja och uppmuntra saker som de känner och tycker. Så det har hänt ibland.
Mm.
Men du, när du pratar med folk, menar du det?
Ja, men exakt.
Mm. Ja. Ja, det är ju trevligt.
Jag har väldigt intelligenta och härliga vänner.
Ja, det är bra.
Du, tack så hemskt mycket för läsupplevelsen.
Tackar.
Tack för att du ville komma hit.
Det var ett sant nöje.
Hej då.
Hej.
Studie i mänskligt beteende finns ute nu. Läs gärna den. Värvet fortsätter också att servera talkshow på Instagram, och i veckans upplaga blir det uppsluppet. Missa icke.
Vilken kroppsdel är du mest nöjd med?
Värvet görs av Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast, och nästa vecka kommer äntligen Adam Lundgren till ateljén. Missa inte det heller. Tack, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.